Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar veckans arkivsamtal. Om en vecka, 25 juli, så kör jag stand-up i Stockholm på Laugh House på svenska. Köp biljetter så snabbt ni kan, för det finns ju bara 50 platser till varje föreställning numera. Så de tar slut på nolltid. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Det går också att boka mig till din privata trädgård i sommar. Kolla in detta på tradgardslive.se. Det vill säga trädgårdslive.se fast utan prickar. Om du gillar den här podden och vill bidra till att den kan fortsätta produceras, så kan du swisha en slant till 0760-7247-38. Du kan också bli avsnittsdonator på patreon.com/arkivsamtal. Då får du tillgång till en massa exklusiva bonusavsnitt. Och jag kommer också lägga upp en rundvisning i min nya lägenhet bland mina samlingar och annat på min Patreon-sida. Länk till detta plus Swish-nummer finns även i avsnittsbeskrivningen. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Orvar Sävström.
Hej!
Välkommen tillbaks till Arkivsamtal.
Tack så hemskt mycket! Det var väldigt, väldigt trevligt förra gången.
Hur länge sedan var det ungefär? Ett år sedan? Två?
Ja, det är nog mellan ett och två år sedan tror jag. Och då pratade vi ju ramen.
Ja, vi har en del gemensamma intressen skulle jag säga.
Alltså, det tror jag verkligen, ja.
Ganska mycket så kallade nördintressen. Kanske också med utgångspunkt i 80- och 90-talet.
Precis.
Men idag så ska vi prata om äventyrsspel.
Det ska vi göra. Och det har jag ju ägnat, förutom mitt liv som ren entusiast, ungefär 5-6 år kontinuerligt åt, jobbat med och skrivit böcker om och pratat om och föreläst om och så vidare och så vidare.
Just äventyrsspel.
Just äventyrsspel. Äventyrsspel ska vi väl gå in på mer sen. Men det var alltså det stora, häftiga nya spelföretaget i Sverige på 80-talet. Det var de som bland annat lanserade Drakar och Demoner. Och jag var exakt rätt ålder för det.
Vilket år är du född?
Jag är född 1974.
Okej, och jag är född 78. Så jag var ganska liten när äventyrsspel dök upp.
De kommer sig ju, precis som rollspelen i övrigt, ur så här, krigsspel, strategispelsvärlden som ju var ganska etablerad och ganska vuxen på den tiden.
Så de fanns alltså innan deras första spel var inte rollspel?
Jo, men de som startade äventyrsspel möttes genom ett intresse för just krigs- och strategispel. Och där fanns det liksom en rörelse som var igång redan. Och det finns ett år eller ett tillfälle, 1977, som är väldigt viktigt för rollspel i Sverige. Det finns en jättestor etablerad spelkonvent i Göteborg som heter Gothcon, som är varje år. Och när det var nytt så hade det inte döpts till det än, utan då hette det bara konvent. Mm. Så konvent 77 träffades massa människor i Göteborg för att spela krigsspel, och då hade också någon med sig det här från USA som hette Dungeons and Dragons. Och det är liksom första gången många nyckelpersoner träffa på det spelet, spela det spelet och blir helt så här: wow, vad är det här för någonting? Det här måste jag kolla in mer. Och där någonstans börjar det här rulla på. Men sen tar det några år innan äventyrsspel kommer igång. Så jag kommer att vara exakt i rätt ålder när de väl börjar lansera sina rollspel och sina grejer. Men jag tror man måste också komma ihåg att för mig, även för dig som är född 78, så är... Så att växa upp i Sverige på den tiden, jag tycker att det är orättvist att man hela tiden pratar om DDR, Sverige och så kanske. Men det var skralt när det gäller ball populärkultur. Inte minst för att liksom, utbudet var så litet. Det är inte så himla mycket förbud vad jag minns. Men däremot det här att... Så idag om du googlar drake så får du upp 100 000 häftiga bilder.
Mm.
Det fanns ju ingenting när jag var barn. Jag älskade fantasy, eller i alla fall idén om fantasy, fast jag knappt visste att det var när jag var liten. Och det närmaste man kunde komma, förutom kanske något omslag på Sagan om ringen målat av Inger Edelfelt, så var det att gå till biblioteket och låna bilderböcker om grekiska gudasagor eller sådär.
Jag tror liksom, min farmor hade nog Sankt Göran och draken. Ja,
precis. Det är så häftigt som det blir. Liksom. Kan vi snälla åka till Gamla stan och titta på drakstatyn? Så bara mötet med fantasybilder var spännande. Mm. Även om man inte riktigt fattade vad det här var från början. Jag var 10 år när jag först på allvar stötte på rollspel. Och det var ju, bilderna var ju det första som slog en. Och för mig då kan man säga att jag hade hört talas om det här innan. Jag hade hört talas om fenomenet. Min bror som var några år äldre än mig gick på gymnasiet i annan ort. Jag är uppväxt ute på landet, så vi hade ju en liten...
Var är det nu du uppvuxen?
Jag är från Edsbyn i Hälsingland. Så vi hade en liten leksaksaffär, men de hade ju inga rollspel. Framförallt tror jag för att ägaren var frireligiös som många andra i Edsbyn, så att då skulle man absolut inte ha sådana där otäckheter i sin butik. Det var bättre med...
Nej, just det. Det har ju varit en debatt kring det okristliga.
Ja, det har varit lite sådana grejer. Mm. Vi kan komma in på just de sakerna. Men min bror gick då gymnasiet i Härnösand och kom hem på jullovet och berättade om, då hade han testat just Dungeons and Dragons. Så då skulle jag tro att han var kanske, eller det här var nog kanske 80. Så jag var nog 6 år.
Det var innan äventyrsspel.
Ja, det var innan det fanns några svenska släppta. Och han satt vid bordet hemma och bara berättade vilt om det här. Oh, så är det någon som berättar och så kommer det ett troll och sen ser det här och så slår man tärningar.
Han berättade alltså, om hur det
går till. Och det var ju så fullständigt abstrakt för en 6-7-åring. Mm. Men om man då var lill, gammal, nörd, 6 år, älskade fantasy-grejer och sånt, så var det ju... Så det kändes som någon hade borrat rakt in i huvudet och tittat på mig. Och så har de designat en pryl bara för mig. Det här är så exakt vad jag har, skulle vilja ha. Och sen, men sen så gick det ju flera år innan jag själv stötte på det här. Men jag visste att det fanns någonting sånt här. Men då var ju det dessutom på engelska. Så att det var ju liksom en ouppnåelig dröm till att börja med.
Mm.
Men det som händer då, det är att den huvudsakliga butiken för strategi- och krigsspel i Stockholm på 70-talet. Den hette Tradition, låg inne i Gamla stan. Drevs av en man som kallades för Greken. Mm. Och det var nästan lite som en så här ungdomsgård för krigsspelsintresserade ungdomar. Jag har hört en del rykten om att den kanske inte var helt kosher, den här butiken, när man liksom, när de grävde där efteråt i lagerna, så hittade de sådär gamla SS-dolkar och sånt där. Men jag vet inte riktigt vad nivån var på 70-talet, om man gillade krig och sånt. Men i alla fall så togs den här affären över av en annan person som snabbt höjde priserna. Och då tyckte liksom de här stammiskidsen, de var väl i övre tonåren, att...
Var grek en grek?
Ja, det var han nog. Mm. Det var han nog. Eller i alla fall i ursprung. Och så då bestämde de sig för att starta en egen butik. Så de skaffade en källarlokal ute i Hjorthagen. Som de döpte till Target. Och så skulle de importera spel och sälja. Och de flesta av dem kunde ingenting om hur... liksom business fungerade. Jag med Claes Berndahl, som var en av grundarna, sa så här, att det var så uppenbart när han insåg att så, wow, vi köper in grejer och så tar vi mer betalt för dem och så behåller vi vinsten. Det är ju skithäftigt. Och den där känslan av att aha, det är så här det funkar att tjäna pengar. Mm. Och sen hade de då en tyst överenskommelse att ja, men om några spel inte säljer, då köper någon av oss dem liksom. Så går vi nog runt ändå sådär. Men det som hände sen var då att den mest drivande personen i det här, som hette Fredrik Malmberg, men han heter fortfarande Fredrik Malmberg, han började plugga och så tyckte han det var jättetråkigt. Och så tänkte han, jag försöker dra till USA istället. För det var ju den här drömmen på den tiden. Det minns jag jätteväl på 80-talet också. Drömmen om Amerika var ju så stark att sticka dit.
Och du var där, men du åkte dit fast lite senare.
Jag åkte på 90-talet, början på 90-talet, ja. Mm. Men jag känner igen mig väldigt mycket i det. Det var liksom någon sorts bara odefinierad grej att man ville dra till USA. Så han kontaktade en av dem. Speldistributörerna som de hade kontakt med, så men kan inte jag få komma och typ jobba på ett lager eller något sådär. Mm. Och så åkte han iväg och kunde ju då helt plötsligt ha en direkt kanal in till amerikanska spelindustrin, skicka hem de senaste, hetaste, nya spelen. Så helt plötsligt var den här lilla skitaffären i Hjorthagen den coola affären som konkurrerade ut Tradition i Gamla stan.
Mm. Vilket och Hjorthagen med... ligger rätt en bit utanför.
Ja, det är lite förort. Ja, förort. Men ändå tunnelbana liksom. Så det slutar med att de köper upp Tradition och flyttar in i den lokalen i Gamla stan.
Den gick i konkurs?
Ja, den gick bara inte.
Jag känner bara nu att det skulle, om inte jag pausar nu, så kommer det bli en timmes... Du är en av de mest självgående arkivsamtalshistorier. Förutom Johan Andreasson. Men då missade vi väl drycken när Johan Andreasson var med.
Jag vill gärna ha drycken, kanske. Ja.
Så, men då säger vi väl det. Nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Woho!
Välj drycken! Och här kommer alternativen.
Mm.
Kaffe. Pulverkaffe då blir det.
Pulverkaffe är ju det bästa kaffet, måste jag säga.
Jag håller med.
Alltså, och det är egentligen en egen grej. Jag skulle säga att pulverkaffe är vad O'boy är mot riktig choklad. Alltså det är ens föräldrar sa alltid, nej men det ska vara riktig kaka. Och O'boy är bara någon sorts låtsas. Ja, fast O'boy är O'boy. Och pulverkaffe är pulverkaffe. And I like it.
Ja, jag tycker också det är godare än bryggkaffe. Och det är många som blir provocerade av den åsikten.
Mm, det gillar vi.
Ja. Sen har vi Fanta Zero. Mer passion, sockerfri. Snapple, sockerfri med smak av persika. Oppigårds Golden Ale. Lagunitas Daytime Öl. Budweiser 3,5. Heinz Tomatketchup. Den lokalbryggda Rapsgate IPA är tillbaks i min kyl. På 6,5%. Det finns även en Rapsgate dubbel IPA. Den bryggdes på Rapsgatan.
Den bryggdes på rapsolja, tror du att säga.
Rapsgatan låg väldigt nära min förra lägenhet. Men nu har en av killarna bakom Rapsgate IPA flyttat in väldigt nära där jag bor nu. Vid Marietorget.
Ja.
Ja. Och vi bor verkligen mindre än ett stenkast från varandra.
Om jag går ut på din balkong här och spottar riktigt bra för en gångs skull, så kan jag nog träffa min egen ruta. Alltså det är nästan så. Det är,
ja, jag kan kasta en studsboll och få tillbaka den kanske.
Ja.
ja, men så det finns Rapsgate IPA och Rapsgate Dubbel IPA. Sen finns det Jalovina Ädelbrännvin, Gin Tonic, Godmorgon Apelsinjuice, Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsare och nejsära, vatten. Ja.
Jag är ju ingen IPA-kille. Jag tycker att IPA är en tråkig ursäkt för öl. Det finns väldigt mycket godare öl än så. Så jag säger, hur stark var Golden Ale?
Oppigårds Golden Ale, den är nog, ja men den är ändå en stark öl. Alltså, men förr i tiden kanske den skulle kallas mellanöl. Jag tror den är kanske 4,5 något sånt.
Ja, 4,5.
Jag skulle gissa.
Alltså helt ärligt, så det är ju väldigt svårt att säga nej till The King of Beers, kan jag känna.
Ja,
för även om det är en folkis, så tror jag att vi inleder med en Budweiser. Och så skulle jag kunna tänka mig en Golden Ale. Om man nu får köra en dubbelmacka, om man säger.
Det får du göra, absolut. Frågan är om du kommer kunna ta en paus när du kommer igång igen sen.
Det kan vi se.
Men då är vi strax. Vänta, vad ska jag själv ta? ja, jag tar nog en svag gin tonic, tror jag.
Ooh, ja. Det känns ju onsdag morgon om något.
Ja, det. Jag var rätt sugen på den, men ja, den får nog bli som en 3-5 ungefär. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Skål!
Skål!
Och vi var mitt uppe i tillblivelsen av äventyrsspel.
Äventyrsspel.
Var förresten Dungeons and Dragons det första rollspelet?
Ja.
Det är säkert svår definition.
Det är en svår definition, och det kommer ur en vilja att göra, ska man säga, en sorts regler till. Det är sprunget ur tennfigurer och annat sånt. Och ett regelverk som heter chainmail och annat sånt där. Men i princip kan man säga, om man ska vara krass och titta på vad det var som etablerade rollspelen. Då var det ju det. På samma sätt som man kan säga att Pong var inte det första datorspelet. Men det är det som ändå tog ut det i världen på något sätt.
Vi ska säga att The Yellow Kid är den första tecknade serien. Ja. Och sånt. Alla sådana frågor är jättesvåra.
Ja. Och det är, som du säger, mycket en definitionsgrej också. Men det som hände då med när det gäller rollspel och äventyrsspel. Det är att när Fredrik Malmberg då kommer tillbaka till Sverige och har varit i USA. Och de, det här är när de fortfarande är i Hjorthagen. Då hade de börjat ta in Dungeons and Dragons. Och de hade i den här lilla källarlokalen ett hyllplan med de här rollspelsprodukterna. Och sen alla andra hyllor var såna här krigs- och strategispel. Du vet så här, Dagen D eller Napoleon at Waterloo och den såna saker.
Jag har aldrig spelat såna faktiskt.
Nej, då, på den tiden var det ju verkligen liksom, det var ju små pappers... fikanter man flyttade sig. Det var ju liksom inte flashy, om man säger så. Men ibland enormt avancerat.
Jag spelade något amerikanskt spel som heter Cars någon gång, som bodde i USA. Som okay. tror jag var ett sånt strategispel eller rädspel.
Ja. Man kan säga att motsatt förhållande gällde när man gick in i en spelaffär i USA. Det var den kunskapen han tog med sig, att det kanske fanns någon hylla kvar med strategispel. Allt annat var Dungeons and Dragons. Det var det hetaste som fanns. Och det var liksom det hade bara fullständigt sopat mattan med andra sorters alternativa
men
spel.
Men då var det alltså olika upplagor av Dungeons
and
Dragons.
Ja, och äventyr och prylar och tillbehör och fanzines och allting.
Men det hade liksom inte kommit så mycket andra rollspel i USA då?
Det hade börjat komma flera andra också, bland annat RuneQuest. Och du hade på gång spel som... Ja, du hade Call of Cthulhu som ju Lovecraft-rollspelet. Och så det började bubbla ordentligt. Så det som Fredrik Malmberg sa, okej, vi ska sälja rollspel, men framförallt vi måste ge ut rollspel. Vi måste vara först med det. För det man var övertygad om, det är att någon kommer att ta in Dungeons & Dragons till Sverige. Mm. Och ge ut det på svenska. Vi måste hinna före det. Så vi ska göra ett rollspel. Jag känner lite folk i USA som har gett ut ett lite enklare rollspel. Med en sorts nybörjarregler. Vi kan licensiera det av dem. Det heter Basic Roleplaying. Mm. Och sen så ska vi kalla det för Drakar och Demoner. Det är tillräckligt nära för att alla ska tro att det är Dungeons & Dragons, men det är inte en rip-off rakt av.
Nej. Och så Dungeons betyder, vad är det, grottor?
Ja, alltså gångar.
Underjordiska gångar.
Ja, precis. Mm. Och fånghålor och sånt här, så att säga. Så att man bara gjorde ett försök att etablera rollspel i Sverige. Så 82 ger man ut Drakar och Demoner i en blå låda med ett ganska hiskeligt omslag. Man hade ingen som kunde göra artwork. Alltså man kände ingen. Och på den tiden
var det ett tecknat omslag?
Ja, det var ett målat. Tecknat och målat. Och sen var det teckningar på insidan. Men på den tiden var det ju, alltså om du var, kliver ut idag i Stockholm och liksom kastar en sten, så det är ju svårt att inte träffa någon som är skitbra på att teckna. Alltså det är, nivån är så jävla hög idag på, alltså, överallt. Spelvärlden, serievärlden, allting. Men så här, 70- och tidigt 80-tal i Sverige så var det ju inte.
Det skulle vara någon fråga, duktiga typ, konstnärer. Hans Arnold hade varit,
ja, det hade ju varit. Men då kostade ju han som han gjorde säkert. Men det hade ju förändrat hela svenska rollspelshistorien om Hans Arnold hade tecknat Drakar och Demoner, det kan man ju säga. Det hade varit en annan feeling på det. Men i alla fall så gjorde man så att en rollspelsbutik som Fredrik Malmberg hade jobbat i San Francisco lite grann under sin tid där. Där var
det dit han åkte?
Nej, han var på flera olika ställen. Han var först liksom i sen Midwest och det var svinkallt och han låg och frös och var så fan gör jag här? Och så var någon som sa, men åk till Berkeley, det finns en spelaffär där du säkert kan jobba extra. Så bara, Kalifornien, go west young man. Men så var det en kille där som tecknade lite. Rent amatörmässigt. Så han sa bara, kan du teckna typ 20 coola fantasybilder till mig? Randomly.
Alltså den killen i San Francisco?
Ja, precis.
Så det var han som tecknade omslaget?
Han tecknade alltihopa i princip till första Drakar och Demoner. Och det var liksom ingenting så här, men teckna någon orch, teckna någon alv, teckna lite grejer. Och sen så bara hittade vi på saker som passade till bilden. Liksom.
Mm.
Och så hade han med sig det kuvertet med de originalen hem. Men 82 släppte man det här. Och det är ju, alltså 82 är ju världens bästa år. Vi skulle kunna ha ett arkivsamtal som handlar om 1982. För det är liksom världens. Jag tycker synd om alla som är födda efter 1982. För ni kommer aldrig någonsin att vara med om ett så bra år.
Det är ditt 68.
Ah, det är så jävla bra. 82 är helt fantastiskt på alla. Alltså om du tar filmmässigt, bara rent allmänt, så är det ju liksom, det är Conan the Barbarian, det är The Thing, det är Tron, det är E.T., det är Dark Crystal, det är Road Warrior, det är First Blood, det är, alltså, det är grej på grej på grej på grej. Allting häftigt nästan man kan komma på kommer 1982. Och sen så har du, och det gjorde ju att flera av de här filmerna floppade ju för att det kom för mycket. E.T. pushade bort allting, The Thing var en superflopp, Blade Runner floppade på bio och så vidare och så vidare. Det var för hård konkurrens.
Vad heter The Thing på svenska?
The Thing.
Den heter den.
Ja. John Carpenters. Och sen musikmässigt också helt fantastiskt. Oavsett vad man gillar för genre så är det ju liksom fantastiska plattor av alla. Från Roxy Music's Avalon till Venom Black Metal. Liksom. Så att det är ett helt magiskt år och jag var 8, du kan inte vara mer perfekt.
Liksom. Mm, det kan ju, det är lite hörnan i läget också. det var.
Men jag kan säga 83 är ett skitår. Alltså, det hände inte mycket roligt 83.
Liksom. Jo, men serietecknaren C.C. Beck, som ligger bakom Captain Marvel bland annat, han påstår så här, the golden age of comics, det är när du själv var mellan 8 och 14.
Det är klart det. Klart det är så. Men jag var då för isolerad i Edsbyn, omringad av bandyspelare och frireligiösa, att jag missade ju att Drakar och Demoner kom Det fanns inte i leksaksaffären där. Det fanns inte i leksaksaffären i Bollnäs som var den närmsta staden. Så det dröjde fram till 1984 innan jag fattade att det fanns rollspel på svenska. För då släpper Äventyrsspel Drakar och Demoner i den utgåvan som de flesta kommer ihåg. Det är en svart låda med ett grönt omslag med Elric of Melniboné som är en sån här fantasy antihjälte i en bokserie av Michael Moorcock.
Det är det omslaget jag minns också. Det är utsidan då till den här boken
som jag skrivit tillsammans med Jimmy Wilson, som heter Äventyrsspel.
Och vem är det som har målat omslaget?
Michael Whelan, och han var en av de stora fantasy-konstnärerna på, ja, framförallt på 80-talet.
Och är den specialtecknad för det rollspelet då?
Nej, utan det var, så storyn bakom alla de här bilderna är att det var ju svindyrt att anlita konstnärer om man försökte liksom hitta någon som kunde göra grejer i Sverige. Och sen helt plötsligt så fick man kontakt med en bildbyrå i Tyskland som representerade ganska mycket sci-fi och fantasy art. Och det var ju grejer från pocketböcker framförallt. Som omslag från engelska och amerikanska pocketböcker. Så man bara pratade med dem och då skickade de en låda eller en pärm med såna här dia-slides. Där man bara kunde välja och vraka. Och om man då köpte rättigheterna för Skandinavien så kostade det liksom ingenting. Det var ju bara så här, okej, men använd det där. Och där fanns det ju massor med häftiga grejer. Så helt plötsligt så hittade man den här bilden. Och det som var perfekt med den var att den kom från en bokserie. Så det fanns flera bilder i samma stil, samma konstnär, samma look. Så tänkte man direkt på Äventyrsspel att om vi gör flera expansioner här så kan vi ha omslag som hänger ihop och som har liksom samma stämning och samma karaktär på, eller samma rollfigur på omslaget. Så löste sig hela den biten. Men sen behövde man ju ha illustrationer på insidan. Det var ju alldeles för dyrt att trycka i färg på den här tiden. Det var ju svartvita alla grejer. Så det var ju line art man ville ha. Alltså svartvita teckningar. Och då hade man på tradition, men på Äventyrsspelen, en liten snorvalp som hängde där och som nästan hade blivit som en lillebror till de som jobbade där och som hette Nisse Gulliksson. Och han gillade att teckna. Och de var så här, men kan inte du teckna lite grejer? Liksom. Så han började hålla på och han gick i gymnasiet då. Så han började göra lite grejer till några av deras produkter och sen den här 1984 utgåvan av Drakar och Demoner. Det var liksom hans första stora grej när han gjorde många illustrationer. Och när han gick ut trean på gymnasiet på fredagen, då började han jobba sen anställd på Äventyrsspel på måndagen efter den helgen. Och blev deras in-house illustratör till att börja med. Och fortsatte sen upp och blev till slut företagsledare. Men för alla oss som växte upp med det här så är ju Nisse Gulliksons bilder, det är som, så det är fantasy. Det är så etablerat hos oss hur saker ska se ut. Så här ser en alv ut, så här ser en ork ut, så här ska en...
Tecknade han rollspelet Mutant också?
Ja, precis.
För jag minns det. Jag gjorde till och med ett bootleg-äventyrspel när jag var i runt 8, skulle jag säga. Det var jag och min kompis Fredrik Sjö som vi gjorde ett rollspel då som hette Outside som var lite en kopia på Mutant. Men då kommer jag ihåg att min kompis då Fredrik Sjö, han ritade av den här logotypen Äventyrsspel. De har ett stort som
precis. Logotyp.
Och så frågade jag, varför skriver du det på omslaget? Så men det betyder rollspel. Han trodde att det var, han fattade inte att det var ett företagsnamn utan han ville visa så det här är ett rollspel vi har gjort nu. Och då så skriver vi Äventyrsspel på det.
Det är faktiskt så att när de reggade namnet, företagsnamnet Äventyrsspel, så fick de nej först. För att det ansågs just för generic, för allmänt. Det här kommer att kunna sammanblandas med andra saker. Så att företagsnamnet blev Tamb TAMB, äventyrsspel. Och det är initialerna på de som bildade det. Det är Lars Åke Thor, Johan Arve, Fredrik Malmberg och Claes Berndahl.
Så att, Johan Arve?
Ja, släkting till
en släkting Patrik. Till Patrik Arve.
Ja, så är det. Och du nämner ju MUTANT där som kom, alltså hösten 84 är ju helt, där exploderar rollspel i Sverige. För då kommer nyutgåvan av Drakar och Demoner. Och sen senare, närmare mot jul, så släpper de sitt första helt egna spel, kan man säga. Det, som,
om man tänker att...
om Drakar och Demoner ändå var inköpta regler från USA. Så gjorde man då ett postapokalyptiskt Sverige efter katastrofen som hette MUTANT. Och för mig så är det slutet på sommarlovet, början på hösten 84. För då, jag hade lärarföräldrar, så vi hade väldigt långa sommarlov. På den tiden var det ju extrem, då hade de ju lika lång semester som eleverna. Och min släkt kommer från Blekinge ursprungligen, Karlskrona. Jag är född i Hälsingland, men bägge mina föräldrar kom därifrån. Så att... vi var där nere och där fanns det en leksaksaffär på, jag tror det heter Amiralsgatan, som hade rollspel. Och det är där jag ser det första gången. Jag kommer gå in i leksaksaffären, jag är 10 år gammal och bara möts av den här omslagsbilden. Och bara direkt sägs, vad är det här? Det är en skitcool bild
om Kilmesfärd.
Ja, jag kopplade inte direkt vad det var. Utan jag bara såg det här och tyckte det här ser fantastiskt häftigt ut. Och sen så fanns det, de hade en liten broschyr som jag tog med mig som gratis. Och då kunde man läsa så här, någon sorts flummig beskrivning av vad rollspel är.
Alltså det var en liten reklambroschyr.
Ja, för. Precis. Och då så vill jag säga, men det här, jag måste köpa det här. Så då, och det, jag vet inte om det gick på typ med den.
Det var ganska dyrt, minns jag.
Ja,
som,
jag tror att med den...
Vad kan det vara, 300 spänn eller någonting?
Som nej, inte med den tidens pengar. Det tror jag inte.
Nej, men alltså att det kostade 300 på den tiden.
Nej, det tror jag inte.
Nähä, det tror jag inte.
Nej.
Utan... Det var den känslan jag fick i alla fall.
Ja, men det var alltså, nog för att du var så jävla fattig. Ja, jag tror... Nej, men... jag vet att jag köpte det här spelet och det är en av ett sånt här otroligt starkt minne i... Vi hade våningssäng, men bägge mina bröder hade ju redan... Förutom de är rätt mycket äldre än mig, 9-12 år äldre. Så att jag hade en våningssäng i sommarstugan, men var själv. Så jag låg under... Men det är något speciellt med att ligga... underslafen ensam i en våningssäng, för du får ett extra tak.
Det blir som en koja.
Så jag låg där på kvällen... Och läste för första gången regelboken i Drakar och Demoner.
Är det den som heter Monsterboken?
Nej, den kommer något år senare. Den ska jag komma till. Men den här... Folk pratar om ASMR idag. Det här när folk på typ YouTube kliar sig i håret och viskar och så får man rysningar. Det är en sån där internetfenomen. Den känslan, tingles... fick jag när jag läste Drakar och Demoner första gången. Bara den här upprymda njutningen av att jag har hittat hem. det här är min grej. Och sen hade inte jag några kompisar där som jag kunde spela med. Så att, det var inte förrän jag kom hem och skolan började. Som vi kunde börja spela. Men det gjorde inte så mycket. För mig så handlar, för rätt många tror jag egentligen på den tiden... Så är ju rollspel, för mig är det minst lika intressant att ligga och läsa. Titta på bilderna och både liksom hur man, alltså hur har de byggt upp den här fantasivärlden. Det är ju som ett ramverk. Det är som att titta på en behind the scenes av en film du gillar jättemycket. Man får en känsla av att okej, jag får vara med och titta på hur de har konstruerat det här. Och det, jag behöver inte nödvändigtvis spela det, utan jag kan nöja mig med att läsa det. Och det ena tar liksom inte ut det andra på något sätt.
Hur gammal var du nu, sa du?
Jag var 10 år.
10, okej.
Okay. Så det här exploderar och helt plötsligt så har jag introducerat mina kompisar i Edsbyn. Magnus och Rubbe.
Var de redan nördar?
Nej. De och det är det jag har insett nu i efterhand. Nu är inte så konstigt med tanke på vad jag betalar hyran med. Men de kom ju från arbetarklassfamiljer. Kanske en pappa på industri. Kanske en mamma som jobbade hemma eller inte. Men det var liksom... Även om... Dels... Jag kan ju inte säga att två lärare var liksom... någon sorts överklass. Men i Ovanåker, 4 kilometer utanför Edsbyn, då var två lärare.
Ja, men det blev någon slags
intellektuell och kulturell överklass. Som gjorde att man läste böcker, man lyssnade på musik. Man faktiskt bilade ner i, kanske i Tyskland och bodde på något Gasthaus. Och så här. Det var liksom inte... På kartan. Jag menar, mina kompisar hade kanske en gång varit i Stockholm för att någon mormor fyllde år. Liksom, du vet, sådär. Så att de kastades ju in i rollspel och fantasy och hade kanske aldrig läst en bok i hela sitt liv. Mm. Och helt plötsligt så sitter vi med tabeller och
men
liksom...
Men de blev ändå entusiastiska.
Ja, för det fanns ju inget annat.
Nej. Alltså, det, man men det fanns väl det. Sport och sånt liksom?
Ja, fy fan, ja.
Men de gillar inte det ens.
Nej, vi var ju inga sportkillar. Vi var ju för små för att liksom dricka bärs bakom simhallen än så länge. Så det livet kretsade jättemycket kring hårdrock och rollspel. Och det är ju väl än idag de två bästa grejerna jag vet. Så att det är
liksom... Jag intresserades för rollspel, men då var ju liksom, jag hängde också med nördarna i Järup då, men då var jag inne på tecknade serier. Framförallt, alltså så här, köpte serietidningar och sådär. Men du var inte inne på det då?
Serier var ju en självklarhet då. Mm. Det är det ju inte om du är barn idag.
Nej, det är ju som Netflix är nu. Att det är någonting man kollar lite på. Eller så här, alltså folk... Det var ju den underhållningen som var lättillgänglig då.
Ja, och det som jag gillar också är ju att serier på den tiden... Hade man stora syskon eller någon polare, hade någon storebror eller något, så var det ju bara en blandning av serier. Det var ju aldrig kronologiskt. Det var ju inte så här, nu ska jag följas, nu Secret Wars i Marvel. Det var ju inget sånt, utan dels var ju utgivningen helt random. Om du läser Hulk eller Spindelmannen.
Secret Wars var väl ändå att
men jag menar att det var inte det. Alltså det som jag upplevde i slutet av 70-talet, det var ju så här... Ja, här är en Tarzan-serie som egentligen är skriven på 70-talet. Här är en Hulk-serie som är från det. Så här, allting var bara random. Varje nummer var sin egen grej. Och det var inte konstigt att några var svartvita. Jag läste jättemycket Fantomen. Samtidigt som man älskade Spindelmannen och Tarantella eller whatever. Liksom. Men Tarantella som nu är Spider-Woman är väl...
Just det.
Ja, i Sverige. Men jag älskade skräckserierna tidigt också. Chock, Vampirella,
Men jag bara tänkte på de här liksom du umgicks med. Det var vanliga killar som inte var sportintresserade. Men de var inte intresserade av någonting.
Nej.
För vi hittade ändå ett gäng liksom nördar som var så här, ja, men kanske var inne på serier och allt. Alltså... Allting som inte var fysiskt.
Ja, alltså jag kan ju säga rollspel här. Nu ska man bara korten på bordet säga att det här var en extremt, jag ska inte ens säga grabbig utan pojkig hobby. Och det kan man ju ha sina...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alltså, det kan man ju liksom prata negativt om idag, men det är en realitet att 99% av alla som spelade rollspel 84 var ju små killar. Det var väldigt, väldigt, väldigt grabbdominerat. På samma sätt som hemdatorerna var. Och det var ganska ofta överlappande. Folk som höll på med Commodore 64, de spelade också Drakar och Demoner och så vidare.
Ja, jag var inne på Commodore 64.
Klart
också.
Det var. Ja. Och det där är ju... Alltså det är därför jag kan så här... Jag känner flera människor som har hållit på jättemycket och håller på mycket med live. Alltså liveande. Och om man inte alls är insatt i rollspel, aldrig hållit på med rollspel, så föreställer jag att man kan tro att live är den naturliga fortsättningen på rollspel, att det är dit man vill, att okej, nu har man suttit vid ett bord och spelat och tärningar och så här, men här får man ta på sig en mantel och gå ut i skogen om man har något låtsas svärd och sådär, och att det är liksom ett steg till. För mig är det ju inte alls det. Nej. För mig är de totalt olika. För mig är det som att säga så här, ja, men fäktning, det är väl nästa steg efter att spela schack. För, ja, men de har ju liksom inget med varandra att göra. Alltså, vi spelade ju rollspel för att slippa gå ut i skogen. Det var liksom, ja. Så för mig är det helt ointressant. Eller det kan vara intressant som fenomen kanske, men det är inte min grej. Utan för mig är det här, pen and paper roleplaying. Och redan på 90-talet, då kom det ett spel som heter Vampire som fick stort genomslag. Och då började det bli mycket av det här att det skulle vara mer teatralt och man kanske skulle ha mer rekvisita och löständer, jag vet inte, och sådär. Men för mig är det liksom inte grejen. Det här är ju en sorts gemensam... Så det här är ju en improviserad...
Ja, det är väl nästan som inom komedi, så inom stand-up-världen är prop comedy nästan lite föraktat när någon har med en rekvisita på scenen. Jag kommer ihåg när vi spelade rollspel någon gång som barn och det var någon som kom in med liksom en bricka med saft. Som då skulle illustrera så här, det kommer in en man med liksom några drycker som och så drack vi saften då, så var det förgiftad saft då liksom. Alltså inte på riktigt utan i rollspelet.
Fast det hade varit jävligt coolt om det var breaking the fourth wall.
Ja, men det kändes lite konstigt så här, va? Har vi börjat med rekvisita nu här i rollspelet?
Vad håller ni på med? Precis.
Det är som när någon tar med sig en lösby upp på stand-up-scenen i plast. Det har inte funkat.
Nej, ja, jag förstår verkligen. Då är vi vid 1984. Då exploderar det här. Rollspel blir skitstort. Och alltså det var...
Hur stort blev det i Sverige?
Drakar och Demoner sålde i sina olika, alltså, grundregelboxen i olika tryckningar och utgåvor sålde över 100 000 ex. I Sverige, som på den tiden är 7-8 miljoner invånare.
Skulle du säga att det var större liksom procentuellt i Sverige än i USA?
USA var ju enormt. Men Sverige var definitivt ett av de största rollspelsländerna per capita. Och framför allt att nästan alla andra icke-amerikanska eller icke-engelskspråkiga länder gjorde ju bara översättningar. Medan Sverige byggde upp sin egen rollspelsindustri som till 99,9% bestod av äventyrsspel. Det kom några tafatta försök till konkurrenter, men det var ju äventyrsspel som bara ägde marknaden. På gott och ont. Och det gjorde ju också att en del äldre entusiaster tyckte ju enormt illa om dem. Dels av en sorts elitism.
Alltså äldre rollspelsentusiaster som då hade spelat Dungeons and Dragons innan.
Precis. Spelade man amerikanska rollspel och var 18, då tyckte man ju att de här 11-åringarna spelade med Drakar och Demoner var det värsta som fanns. De kallades för kobolder, så små tomtar liksom. Och äventyrsspel förbjöds att vara med på en del konvent där man hade, du vet, bord och liksom och mässor och ja. Alla är välkomna utom äventyrsspel, för de är liksom the great Satan. Men de skrattade väl hela vägen till banken bara.
Äventyrsspel, ja, det gick väl rätt bra då.
Det gick jättebra, och äventyrsspel breddade också. Jag menar, de gav ut brädspel och en egen tidning som heter Sinkadus.
Den
som också var jättetongivande.
Som betyder en smäll. En sinkadus?
Ja, det kommer egentligen från franska. Sinkadus.
Ja, just det.
Så att det är en term från tärningsspel från början.
Ja,
men det är
som en slam dunk liksom. Ja, precis, eller precis. Som en riktig fullträff.
Och en grej som äventyrsspel, eller två grejer som de gjorde. Dels så köpte de in en grej som hade boomat utomlands och blivit en hit som kallades för soloäventyr.
Just det, ensamma vargen spelade jag. Precis. Men var det äventyrsspel från början? Det stod något annan logotyp på dem alltså i början och sen kom det...
Ensamma vargen var äventyrsspel som köpte in, alltså ett engelskspråkigt och översatte med Gary Chalks bilder. Joe Deaver hette han som skrev dem.
Minns också Tigerns väg som var någon ninja.
Alltså Falken som var...
Men var det också, Tigerns väg var det också äventyrsspel?
Ja, precis. Mm. Sen försökte de stora... Alltså hand i hand med det här så får ju de gamla gråjättarna panik.
Alltså bokförlagen
överlag och spelförlagen. På gott och ont.
Alga
ger ut ett spel 1985. Det är alltså ett år efter den riktigt stora boomen drar igång med rollspel och andra utgåvan av Drakar och Demoner. 1985 så ger man ut Drakborgen.
Alltså Alga.
Alga, ja. Mm. Och det är ju alltså ett fantasybrädspel som är, trots att det hade varit i produktion i ett par år, men en väldigt tydlig reaktion på det här nya fenomenet med fantasy-rollspel. Och självklart så skulle inte Alga göra ett rollspel, men det är ändå ett försök att locka över den publiken. Mm-hmm. Drakborgen i sin tur då blir då en jättehit, kanske framför allt för en lite yngre publik. Och en sorts inkörsport till rollspel och alla sådana grejer. Drakborgen håller vi precis på, Jimmy och jag som har... då för det här förlaget Fandrick, på att göra en utgåva på som kommer till vintern. Så det är lite roligt.
Ja, men, jag sa, men Fandrick, på den här boken du har med dig så står det Bokfabriken.
Ja, så att då kan jag bara snabbt sammanfatta att det som hände var att vi skrev en bok om äventyrsspel 2015 på ett bokförlag som mycket riktigt heter Bokfabriken.
Okay.
Sen så, och där Jimmy också gett ut två böcker om Commodore 64 och Amiga 500.
Är det ni som har gett ut en bok om arkadspel också som vi pratade om i Pac-Man-avsnittet?
Nej.
Okay.
Utan det som hände var att vi gav ut de här böckerna. Sen gav jag ut en bok, en artbook med Nils Gulliksson, alltså äventyrspels huvudillustratör. På Fria Ligan, de som bland annat ger ut Mutant och Simon Stålenhags böcker. Och sen så började Jimmy och jag prata och så sa vi bara...
Vänta lite nu, som ger ut Mutant, alltså rollspelet Mutant?
Ja, det finns nu i en ny version. Det ges ut även på engelska och så. Ganska, Mutant Year Zero heter det.
Mm.
Och sen så pratade vi lite bara, så kände vi att varje gång man står och skriver en bok så får man liksom komma med mössan i hand och försöka få någon att... Och det är olika förlag och man har liksom olika syn på hur man ska göra saker. Så vi bara sa, men vi startar vårt eget förlag istället. Mm. Så det var efter 3 år nu. Och då har vi gjort bland annat en bok om just Mutant-franchisen. Vi har gjort en bok om Alga. En bok om serietidningsreklam.
Ja, det har jag haft Jimmy som gäst här.
Precis. Mm. Så det är det förlag vi har idag.
Fandrake. Och det är det en anspelning på Mandrake. Jag tänker på den japanska butiken Mandarake.
Ja. Tänk, precis.
Är det en anspelning på det? Eller
är det en anspelning på den gamla seriefiguren.
Okay,
och sen att vi då gör nörd- och fan-relaterade grejer, så att säga. Mandrake hette han ju när jag var barn. Det var i alla fall som min pappa uttalade det. Så jag tycker det är det rätta sättet.
Men du uttalar inte ett förlag Fandrake.
Fandrake skulle man kunna eller möjligtvis komma. Fan. Drake, det kan ju vara en sån rollspelsterm när man liksom går igång. Som vi alltid brukar säga, att ljuset i slutet av tunneln kan vara en eldsprutande drake. Men jag känner att jag är jättetörstig, så jag skulle vilja ha...
Okej, vi kör en del 2.
Jag vill ha en Oppigårds Golden Ale.
Okay.
Ale känns ju lite så här, du sitter på ett värdshus i hörnet. Sitter en gammal dvärg och fingrar på en karta. Lite så. Så vi kör.
Ja, jag tar en sån också. Nu är vi tillbaka med varsin öl.
Ja.
Jag passade på att hämta, jag hade i samma skåp ett soloäventyr och ett äventyr till Drakar och Demoner som jag gjorde tidigt 90-tal. Ja, det här
Jag får försiktig.
När det kommer en Unogunu. Det är baserat på en bok som jag läste som barn.
Det här är ju fantastiskt fint. Och oj! Här är då en prislista hos slaktaren. Grisbiff. Ett guldmynt. Jävligt kryddad sås. Tre silvermynt.
Jag jobbar väldigt, med väldigt humor också.
Och jag hittar ju sådana där själv också då och då. Jag försöker alltid när jag är hemma hos min mamma och hälsar på i samma hus som jag växte upp i. Hittar man gamla kollegieblock och sånt här. Mm. Så jag försöker alltid bläddra igenom. För helt plötsligt så hittar man just så här. Ja, men här är den där.
Gjorde du också egna äventyr?
Ja, allt möjligt. Och kartor. Och här. Mm. Så ska man, jag kommer ihåg att det var ett problem att man skulle komma på namn på saker. Mm. Så, även om man tyckte man hade bra fantasi när man var 10. Så är det ändå så här. Nu ska jag hitta på liksom 10 städer i det här kungariket och sånt där. Så att jag har hittat en karta som jag ritat nyligen. Eller hittat nyligen. Där jag insett att alla städer är döpta efter elektronikprylar. Och det är väl det man satt. Jag satt väl bara i mitt pojkrum och tittade. Och då är det liksom Luxor och Sonab. Och liksom sådär. Ja, där har vi en högtalare. Den får heta det och sådär. Och så tror jag det var lite grann överlag. Att man liksom. Alltså för även de som jobbade professionellt, man plockade in lite vad man kunde och sen så, men det är som en riddare i Drakborgen, det här brädspelet jag pratade om, heter riddar Rohan, och Rohan är ju ett kungarike i Sagan om ringen.
Mm, så att man plagierar väldigt mycket.
Ja, visst är det så. And that's fine. Jag menar, det är den bästa sortens smicker. Men jag tror att vi som var precis i rätt ålder för det här. Alltså det här var bara ett fönster in till en större, eller ut i en större värld. En känsla av liksom att wow, här är dels någonting som ingen annan fattar. I och med att internet inte fanns så hade man ju ganska dålig koll på om någon annan spelade. Mm. Zinkadus, den här tidningen, hade en sån här anslagstavlasida där man kunde skriva, vi har en spelklubb i Jönköping och vi letar spelare och sådär. Lite så kan det vara. Mm. Men i övrigt hade man ju ingen aning. Jag har fått reda på i vuxen ålder att det fanns två andra rollspelsgäng på det högstadiet jag gick på.
Oj,
och ingen av oss kände till varandra.
Men
så någons farsa har köpt ett spel i Stockholm. Någon har hittat det här och det här. Och sen sitter tre kompisar och håller på. Men man är så övertygad om att det är bara vi som gör det här.
Mm, det var bara Edsbyn alltså.
Ja, så att vi hade ingen kontakt med varandra då alls. Mm. Utan vi, men vi harvade på och spelade rollspel. Och rollspelen så att säga, växte upp parallellt med sin publik i Sverige. I och med att äventyrsspel var så dominanta på den här marknaden. Så kan man säga att vi som var 10 när Drakar och Demoner kom. Alltså när vi började glida in mot gymnasieåldern. Då måste man äventyrsspel anpassa sig. Det var inte så mycket nytillskott. Utan man följde med sin publik. Och då kommer ju. Så konsekvensen av det, den yttersta konsekvensen av det är 1991, då jag alltså fyller 17. För då släpper man Kult, som är då, vad ska man säga, Hellraiser meets Aleister Crowley, the roleplaying.
Jag spelade faktiskt i det här Isak Janssons podd Rollspelsklubben.
Ah, ja.
Det var, alltså jag spelade inte det som barn, men jag skulle säga att det är mitt favoritrollspel ändå genom tiderna. Mm. Det var att utspela sig i nutid och att det är lite liksom en twistad självbiografisk grej, att man ska spela sig själv.
Det är ju, alltså Kult är ju på något sätt det var äventyrsspel, ja. Och det gjordes av Gunilla Jonsson och Mikael Petersen som hade skapat MUTANT innan. Det är samma människor som gjorde det. De jobbar på
Science. Vilka var det, sa du?
Gunilla Jonsson och
så
Mikael Petersen.
Så det var en tjej inblandad ändå?
Ja, det var det. Ja. Och väldigt många av dem som gjorde, eller många av dem som gjorde grejer tidigt i svensk rollspelsvärld kom från olika Tolkienförbund. För det var där man samlades. Alltså även om man inte var ett super Tolkien-fan så var det där man kunde träffa andra nördar. Det var liksom en mötesplats för folk. Så de gjorde det här på uppdrag. Nisse Gulliksson då, som vi har pratat om innan, Han hade en vision om att göra ett modernt skräckspel. Man har gett ut ett som heter Chock innan som var mer så där Dracula och Frankenstein.
Liksom. Mm.
Och så fanns det ju det stora skräckrollspelet i USA, hette Call of Cthulhu, var då H.P. Lovecraft. Men Lovecraft var ganska okänd för ungdomar i Sverige på den tiden. Idag är han ju ett begrepp, men Lovecraft då var ju ganska obskyr.
Mm.
Så det man gjorde var att göra med så här en egen idé. Så här. Men Nisse ville att det skulle vara som Hellraiser, och det skulle vara, vet, demoner och kedjor som hänger i taket. Men sen lades det över då på Micke och Gunilla, som ju var mycket, mycket mer inlästa på Grämmens grej, som Aleister Crowley och hade liksom en, de lyssnade på, du vet, Bauhaus och Sisters of Mercy, och hade, de var ju vuxna, de hade ju varit i Berlin och London och så här.
Lite
så,
goth.
Ja, så det blev ju, och det här är ju 91 som jag kommer ihåg, så det blir ju ett spel som är väldigt sådär Fields of the Nephilim, Sisters of Mercy-aktigt, kombinerat just med Hellraiser-grejen. Och det är det som gör tjusningen, att det inte bara är ett splatter-skräckrollspel, utan att det har många olika lager, så att säga. Onions have layers, som Shrek säger. Men det här var ju självklart ett spel som det blev kritik mot.
Jag menar, blev det stort, eller hade rollspel redan börjat dö ut lite då?
Du sa hönan och ägget innan, att det är en kombination av båda här. Rollspel är stort, men det har börjat dala. Och
det här var 1990.
Ja, 91. Precis. Ja. Letraktsaffärerna letar efter en anledning att sluta med. Så de har massor med liksom såna här rollspel, och de vet inte riktigt om de säljer det. Och de märker också att försäljningen håller på att gå ner. Då kommer det här spelet, det blir bråk kring det. Allan Rubin, som ju var en sån här...
Det blir moralpanik i media.
Ja, kort. Och jag kan tycka så här, moralpaniken kring rollspel i Sverige har överdrivits enormt. Jag skulle säga att, lite grann som du sa, att den gyllene åren för serier beror på hur gammal du är, så tror jag också att mängden moralpanik kring någonting beror på hur gammal du själv var när det var.
Mm.
Jag menar, jag är exakt rätt ålder för att komma ihåg när Anders Tegner var med på Svar Direkt och pratade om W.A.S.P. Men jag menar, det var inget problem med att vara hårdrockare i Sverige bara på 80-talet. Utan det var ett par gånger som det var lite så här upprörda röster kring det. Men det var ju inga problem att gå ut och köpa en Judas Priest-platta liksom. Och när det gäller rollspelen, så att hela den här första gyllene perioden från då säg 84 fram till 90, så var det väldigt lite bråk kring rollspelen. Utan, alltså, våra föräldrar visste ju aldrig vad vi höll på med. Alltså, de var väl glada att man satt in och läste böcker liksom. Jag menar, det var möjligtvis att man skulle vara ute och röra lite på sig, men jag menar, det var ju samtidigt var vi ju inte och drack bärs och sniffade kontaktlim liksom. Så att, läser man tidiga tidningsgrejer kring rollspel, så är det mer någon sorts klias i huvudet, och vad är det här för någonting, och möjligtvis då att det kommer från USA är lite suspekt, för att saker som kommer från Amerika, de är ju kommersiella, men det var inte något stort, som i USA var det ju ofta med religiösa förtecken att det här drev in folk i djävulsdyrkan och sånt där, och det ser man nästan ingenting av i svensk debatt. Men det som händer 91 då, det är att det kommer ett vuxet rollspel med liksom black magic, och det är människooffer och det är andra sådana grejer. Det är ett vuxet skräckrollspel. Och då tände de frireligiösa till. Allan Rubin, som var en sån här som ofta pratade om farorna med just hårdrock och annan ungdomskultur i tv och annat sånt här. Han går igång, och sen så startar man ett försök att dra igång ett drev kring det här. Och det plockas upp lite här och där. Men det händer inte så mycket mer.
Vad var det som
mer...
de hade kritik?
Det var ju ett spel som verkligen inte var lämpligt för 10-åringar. Men det var ju ganska uppenbart med. Men
var det liksom från några meningar som plockades ut i sammanhang eller så här från...
Om jag ska vara ärlig, så är hela kult ganska olämpligt för om du är 10. det är ju ett spel som handlar om liksom, svart magi och parallella världar, och du har mörka hemligheter för att du är en överlevare från någon traffickingliga och barnpornografi. Och så, men det är liksom, det är ju...
Det var sånt de plockade upp där, liksom, barnporr och våldtäkt.
Ja, möjligt. Och det var regler för liksom sexritualer och andra såna grejer. Sen var det ju fantasi.
Mm.
Men det är ju... Alltså, grejen är att är du liksom frireligiös och bor i Jönköping så tror du ju på fantasier.
Mm.
Det är ju hela ditt liv är ju på låtsas. Så jag menar, då tror man väl på alla andras fantasier också. Om du tittar på mig och säger att jag tittar på en skräckfilm, så tror du väl kanske att det är på riktigt, om man nu liksom. Så att så då, där drar det igång, och det är också liksom en period då en massa undergroundkultur kommer upp till ytan. Man ska komma ihåg att från att väldigt mycket såna här former av säger, extrem ungdomskultur hade varit i princip okänd och kunde verka ganska ostört, så kommer saker fram i början på 90-talet. Helt plötsligt så går death metal från att ha varit någonting, en liten grupp tonåringar i replokaler, till att vara framsidan på Nöjesguiden och DNs kulturbilaga. Rollspel kommer upp till ytan. Liksom datorspel, alltså, och även sådär som teknokultur, eller så tidig danskultur och såna här grejer. Mm. Så att det är också en tid då ungdomskulturen får ögonen på sig på ett annat sätt, tror jag. Vilket kan vara bra. Jag menar, helt plötsligt så fick man ju uppmärksamhet som man inte hade fått förut, och folk sa, oh, wow, håller du på med det där? Har du varit på Tysklands turné? Ja, det har man ju varit. Jag hade ledigt 2 veckor i gymnasiet för att åka på Tysklands turné.
Med vilket
med
band?
Med en tomd som jag var med i 6 månader i.
6 månader, ja. Ja, men det tror jag vi pratade om förra gången du var där.
Som sagt, det har kokats mycket soppa på den lilla spiken. Jag tycker att, och sen då flera år efter att Kult släpps så kommer en bok som heter De övergivnas armé, som är en sån här stolle konspirationsteoribok av 2 personer om hur fruktansvärt farligt och hemskt det här med rollspel är. Och var man 13-14 då, så tror jag att man upplevde det här som en jättegrej. Att alltså, alla vill vara farliga. Och om du är en liten nörd som sitter hemma och spelar rollspel och det är liksom det mest spännande du har gjort i hela ditt liv, då är det klart att det är ball att någon tycker det är farligt. Det är väl det man vill höra som tonåring, att du är Tony Soprano liksom. Men när man tittar på det så alltså, det här är, jag minns det knappt. För jag var så pass gammal att jag var intresserad av tjejer och...
Jag minns det lite grann. Alltså jag minns, det var väl det här bjuvmordet också. Det var 2 bröder som mördade sin kompis. Och det var väl också... Alltså de tog väl upp lite då att de spelade rollspel och kanske var påverkade
av det. Ja, och det har ju gjorts ganska coola grejer kring det. Sara Bergmark har gjort den här radio... produktionen De dödas röster och så kring det.
Men, var hon inblandad i Finna dolda ting, den boken?
Nej, det var ju ett par som numera skilda som heter Krauklis som skrev den boken. Och den har väldigt, väldigt mycket av den här moralpaniksvinkeln. Och det kanske har just med liksom var man var i sitt liv då att göra eller så. För mig är det en marginell del av den svenska rollspelsvärlden.
Jo, men det är väl så här att konflikt är ju lite per definition intressant. Så att om man ska skriva en bok så kanske man fokuserar på det.
Klart det är det, och man blir intervjuad av journalister är det också sådär.
Jo,
man liksom, om någon ska intervjua mig om att jag var hårdrockare på 80-talet så vill alla prata om liksom... W.A.S.P. i Svar direkt med Sivert Öholm. Fast...
Och det har också hänt att jag som komiker får frågan om knulla barndrevet och Mr. Cool.
Har det hänt? Ja. Men när kommer Mr. Cool-rollspelet? Det är det vi undrar. Sen ska man också, jag tycker det är kul att nämna att det här var en tid då fantasy var fortfarande väldigt liksom svårhittat som svensk. Alltså fantasy som term fanns knappt. Fantasi används en del. Sådana där Sagan om ringen-böcker pratades de om ibland. Alltså det,
och termen... Narnia var ju rätt stort. Liksom,
ja, men termen fantasy var ofta inte solklar. När jag växte upp. Så att det äventyrsspel gjorde i mitten på 80-talet också var att de startade bokutgivning. Och gav ut pocketar med fantasy-litteratur. Ganska högt och lågt. Från klassiker som Conan och Elric till en del rent skräp. Men de
hur stort
nästan...
blev äventyrsspel? Alltså hur många anställda hade de? För det låter som de gjorde ganska mycket grejer.
De var inte så många anställda utan jobbade väldigt mycket med frilansare. Och det är ju en sak att komma ihåg också att väldigt mycket av de här produkterna skrevs av barn. Alltså folk var jätteunga. Mm. Johan Sjöberg som skrev väldigt många stora moduler, boxar med flera böcker i och liksom världsbeskrivningar och sånt. Han gick i nian eller ettan på gymnasiet. Liksom. Och, sen, men, och där kan jag känna att en nyckelperson som ofta dyker upp i äventyrsspelsdiskussioner är en man som heter Anders Blixt. Och som dels då skrev flera produkter själv, men som framför allt tycker jag ska lyftas fram som redaktör. Han kunde ta en tonårings, liksom, ja, vi tar den här handritade ugganugga äventyret som du har skrivit här. Vad heter den nu?
När det kommer en Uno Gunor.
När det kommer en Uno Gunor,
jag tar det från 1990.
Ja, hur gammal är du då?
12 kanske.
Ja, precis. Ja, lite tid kanske. Men om han fick in den i ett kuvert och så tittade han på den och så kunde han säga... Fast det här har någonting ändå. Så då kunde han skriva tillbaka till den tonåringen och säga... Du får nog jobba lite på den här och tänk på det här och skulle kunna vidareutveckla det här. Men skriv lite på det här och så hör av dig igen. Och sen så odlade han liksom, ja, ett
var det någon som liksom fixade, korrade språket då också?
Ja,
liksom,
korrade språket, skrev om saker, kom med förslag och sen så förhoppningsvis någon duktig illustratör som gjorde till. Men och du blev garanterat inte rik på att skriva äventyrsspel som 16-åring till äventyrsspel. Men bara att få se sina grejer i tryck på den tiden var ju helt ouppnåeligt. Så att många människor som håller på idag och i svenska dataspelsvärlden eller i art, serier, böcker, allt möjligt kommer ur den tiden och har fått en chans att få göra grejer och få vara med. Liksom. Och det tycker jag är en... På samma sätt som kanske man kan säga med ZTV och medievärlden. Att visst, man tjänade jävligt dåligt och det var värdelösa arbetsförhållanden. Men man fick vara med.
Ja.
Och det...
Ja, både du och jag, kanske, du har ju varit med mycket mer. Jag var med i sex avsnitt av en show på ZTV.
Vad hette den?
Simon Gärdenfors skräpkulturshow. Det var precis innan de la ner. Den finns att se på YouTube, de sex avsnitten. Det var ungefär som den här podden, fast i talkshow-format. Att det var så här David Liljemark som kommer in och visar upp sina space-bilder när vi liksom pratar om godisförpackningar. Så handlar det om serier och flipper och lite olika. Det var, varje avsnitt var ett ämne.
Men jag hade missat helt. Men det är inte jag slutat.
Ja, men det var ingen som hade... Jag hade inte ens själv sett att TV då. Det var liksom precis innan de kastade in handduken.
Jag kommer ihåg på slutet när ZTV la ner så var det ju liksom... Jag tror att deras text-TV fanns kvar. Det var bara svart ruta, men man kunde fortfarande få in liksom... Alltså, det var som ett skelett kvar bara. Och råttorna hade lämnat det sjunkande skeppet.
Jag var gäst. Det var när jag släppte boken Simons 120 dagar. Så var jag liksom gäst i något sånt talkshow-program som heter ZTV presentera.
Och sen sa de, fan, kan inte du stanna här lite?
Jo, men det var ungefär så att de tyckte väl så här, ja, men du var lite roligare än vad vi var här. Det var väl en producent som, kan inte du bara ta över det här?
Det var så jag blev programledare på ZTV. Jag började som ljudtekniker där 96. Och var... Liksom killen som... Jag var killen som kunde mer film än alla andra. Framförallt kunde jag mer film än de som hade filmprogrammet. Så de kom alltid till mig med massa... Men du, har inte han varit med i någon gammal rulle? Och det här och sådär. Så när de skulle göra om filmprogrammet någon gång så sa de bara... Men sätt Orvar i det där istället då. Han, det är han som kan det här. Och på den vägen är det väl.
Vad jobbar du med nu för tillfället?
Ja... Jag vet inte om du har hört om det här, men det är någon sorts sjukdom som går omkring här just nu.
Nej, just det. Ja.
Så att jag har ju vanligtvis en konsertverksamhet med musik, alltså symfoniorkesterkonserter med filmmusik och musik ifrån tv-spel. Och det är ju stendött just nu.
Jag kan tänka mig.
Den andra veckan i mars var liksom Ja, det var de långa knivarnas natt. Det bara plingade i mobilen i flera dagar med avbokningar hela året. Liksom, med folk som, och det är bara force majeure. Men där kunde vi bara lägga allt på is och säga okej, vi bara stänger ner det här för tillfället och så väntar vi ut det här. Det är inte en massa extra kostnader när det inte händer någonting. Liksom. Så att, ja. Så att, det enda som är där är att jag har vi har en solist som vi jobbar med mycket som heter Sabina Zweijacker som sjunger på våra konserter och som är ganska vet, poppis även utomlands för det ligger grejer på YouTube från våra konserter och sådär. Och sjunger till Skyrim och sånt här. Så vi håller på att jobba på en streaminggrej med henne som vi kommer att göra här nu i sensommaren.
Okay.
Men överlag så ligger det ganska mycket nere. Och sen så har vi då Fandrake bokförlaget och alltså, i mars, början av april så var vi väldigt uppgivna. Vad hände? Alla mässor läggs ner för året. Bokmässan kommer nog inte bli av och så vidare och så vidare. Och då hade vi ju gjort en bok om Alga då i julas och funderat då och pratat med dem om att försöka göra en ny utgåva på det här spelet Drakborgen. Och vi fick rådet av folk att skjut på det till nästa år. Folk är så osäkra och folk kan bli av med jobben och man vet aldrig liksom. Men så tänkte vi, vad fan. Alltså, vad har man att förlora liksom? Så vi sa, vi kör den här jävla kickstarten ändå så ser vi. Och då gjorde vi det och då hade vi, alltså, när man gör kickstarter så sätter man ett mål och det målet är ju egentligen bara så här, ja men om vi kommer upp i det här, då blir det av.
Mm.
Det är väl det som är så. Som en sorts tröskel. Och det var väl 200 000 tror jag. Och sen, men internt så sa väl vi att kommer vi upp i 1 miljon, då är vi jävligt nöjda. Liksom. Det hade ju varit, det känns bra. Liksom.
Det är mycket.
Det är mycket. Och så öppnade vi och så nådde vi målet på 200 000 nådde vi på precis 5 minuter. Och första dagen 1,5 miljon.
Åh jävla, och hur mycket är uppe nu? Eller är den klar?
Ja, den är klar sedan länge. Vi körde bara 3 veckor för vi tyckte det är så jävla. Det är jättemycket jobb att ha en kickstarter. Folk tror att man bara öppnar upp den och så står den. Men det är liksom 3 pers dygnet runt nästan när den är igång. För det är så mycket frågor och det är så mycket grejer man måste hålla efter. Den slutade på 3,6 miljoner.
Och det var någon slags rekord eller?
Ja, och sen så har man lite, man kan lägga till grejer i efterhand när man backar en kickstarter. Så totalt hamnar vi på över 4 miljoner.
Åh jävlar!
Och det är inte den största kickstarten som ett svenskt företag har haft. För det finns lite teknikgrejer som har varit internationella. Men det är utan jämförelse den största kickstarten mot en svensk publik med på svenska och sådär.
Intressant, jag hade knappt hört talas om Drakborgen innan jag sa det här rekordet.
Då får vi fixa Drakborgen åt dig, lille vän.
Ja, men tack.
Ja. Nej, men då, det känns roligt och det är ju också, det har ju att göra med den här äventyrsspelsgrejen att även om det är ett Alga-spel så hör det till den tiden och det handlar om att växa upp.
Det var deras svar på rollspel.
Det var väldigt mycket.
Slutet gott, allting gott. Det var allt från den här veckans arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Förlåt, jag fick en golden ale i halsen. Är det en golden ale du har i halsen eller är du bara glad att se mig? Orvar Sälvström heter jag. Tackar för att få ha varit här än en gång.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.